Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Astrid Ajdarovic var omskriven redan i unga år. Han bytte Falkenbergs FF mot akademin i Liverpool FC och gjorde ett starkt intryck de första åren och var med om vinna den finaste ungdomskuppen som går att vinna i England. Men karriären gick inte riktigt spikrakt. Istället blev det en omstart i Sverige efter ett gästspel i Leicester och det blev Örebro och Norrköping och en stor flytt till Standard Liège. Där gick det bra till en början, men det tog stopp. Och så har det varit lite av och till, framåt och tillbaka. I höst har vi fått se Astrid Ajdarovic så bra som han verkligen kan vara i Örebro SK. Han är en stor förklaring till att klubben har ryckt upp sig. Och återigen så står han inför viktiga val i vinter när hans kontrakt löper ut. Och vad ska han denna gången ta? Vi träffar honom på Örebros kansli där han sitter och funderar lite om vilka kliv han ska ta. Som vanligt börjar vi med faktarutan. Ålder?
25.
Familj?
Två bröder och en syster.
Bor?
I en lägenhet.
I Örebro då, kan jag tillägga. Ja. Utbildning?
Ingen.
Lön?
Nöjd.
Den största upplevelse i samband med fotboll?
Mina år i Liverpool.
Vilken är den bästa spelaren du spelat med?
Gerard.
Den värsta motståndaren? En spelare du inte gillat att stöta på plan?
Ingen jag kommer på saken.
Har du någon medalj som du är lite extra glad över som du har vunnit?
Inget att skryta över.
Har du någon tröja du bytt till som du är glad över?
Jag är ett Parma-fan. Jag har en tröja som jag fick av en polare. Turams.
Vilken är den bästa publiken du spelar till för?
Om man ska ta storleksmässigt och volym så är det väl då är det Liverpool.
Och har du någon arena du har uppskattat att spela på?
Två stycken. Om man tar utöver alla klubbar som man själv spelat i så är det Nottingham Forest som arena. Den är rätt så fet. Och sen självklart Anfield.
Och tar du fram grejer på YouTube som kollar något snyggt mål du har gjort? Eller det gamla Liverpool-klippet, here's the new Patrick Berger.
Ja.
Tar du fram sånt och njuter av?
Nej, det var mer när man var yngre tror jag. då kunde man kolla på det 1 miljon gånger. Men nu så är det väldigt sällan faktiskt.
Vad kör du för bil?
Ingen nu.
Vad har du för motto?
Har inget motto faktiskt.
När var senast du grät?
Senast jag grät var när min farmor gick bort för några månader sedan.
Senast du var onykter?
Onykter?
Mm.
Uff, det var ett tag sedan nu. Det var några månader sedan.
Tror du på någonting?
Tror på att vara en god människa och hjälpa så mycket som möjligt.
Vad läser du?
Ingenting för tillfället. Kolla mer på dokumentärer, serier och filmer.
Ja, det är det du ser på. Du ser ingen fotboll alltså?
Ja, ibland. Ibland.
Vad lyssnar du på?
Hiphop och R&B.
Hur aktiv är du på sociala medier?
Tillräckligt. Inte för mycket och inte för lite.
Vad är det du helst föredrar? Är det Instagram eller?
Ja, då är det Instagram. Det är kul att se olika klipp och olika bilder. Det är roligt faktiskt.
Vilka nyhetskällor om du surfar på någonting? Vad läser du då helst?
Ja, det är de vanliga. Aftonbladet, Fotbollskanalen, Expressen. Allt möjligt.
Vi sitter här på Örebro SKs kansli och jag menar, du är en del förklaring till att Örebro går som en maskin nu i Allsvenskan. Vad är det som har hänt?
Vi har väl fått en tro på att vi är bra. Örebro har varit bra de senaste åren. Speciellt från förra året. Och slut på säsongen då hade de väl samma sak. De var väl 10-11 matcher utan förlust. Och det har väl kommit tillbaks. Hade väldigt mycket press på sig inför i år att det kan bara bli bättre. Och det började bra på försäsongen med Algarve Cup tror jag inte. Sen så kommer de tillbaka och det kanske låser sig lite grann. Och det händer. Det händer. Sen så har vi varit några stycken som har kommit in och kommit med nya idéer kanske. Och nytt blod helt enkelt. Så har alla andra höjt sig. Så att det finns en fin mix i det. Tränarna har gjort ett bra jobb och spelar rätta spelare och veta när man ska byta och inte byta och veta vem man ska spela vid rätt dag om man säger så. Så att det är väldigt mycket som har fallit på plats.
Hur är känslan att vara del av någonting sånt när det börjar gå uppåt jämfört med då om det går neråt?
Klart det är kul. Det är jättekul. Men det enklaste man kan göra det är att slappna av. Och det får vi inte göra. Vi har 5 raka nu och vi har 4 matcher kvar. Vårt mål är att köra alla 4 också. Och ha 10 raka. Om vi har gjort 5 så kan vi göra 4 till.
Varför hamnar du i Örebro igen?
Jag hade en bra session här förra gången. Jag kom överens med Standard Lier om att avbryta mitt kontrakt. Jag var ledig. Och det kändes bara rätt.
Hur många förfrågningar hade du?
Jag hade några stycken. I andra länder också. Men med tanke på att jag avbröt mitt kontrakt så kände jag att den här 6 månaders spällen om man säger så kunde vara bra. Och det var en utmaning för mig också att hjälpa Örebro. Inte bara själv utan få med alla andra på båten som man säger. Och det har gått bra hittills.
Kontraktsmässigt så löper kontraktet ut i vinter. Vad händer då?
Det får vi se då.
Vad vill du själv?
Jag vill se till att vi vinner på lördag.
Ja, den matchen kommer att spelas när ni hör denna podden. Ja. Men det är ju ingen fara. Men liksom, vad vill du längre fram?
Ja, jag har ambitioner. Alla vet om hur jag är. Jag har det. Men jag trivs bra här också. Så jag stänger absolut inga dörrar. Men jag tror jag är tacksam till Örebro. Örebro är tacksam till mig. Så det är väldigt, väldigt ömsesidigt. Men som jag sa, jag får ta det då.
Fanns det någon känslighet i med att jag menar, du kom ju hit, för de som kan historien så kom du hit på en sommar och gjorde det fantastiskt bra en höst och sen gick du till Norrköping som, fanns det någon känslighet där i det?
Ja, det kanske fanns lite grann, det gjorde det säkert och det kan jag förstå, men ändå inte med tanke på att jag inte tycker att jag gjorde något fel där. Utan det var andra delar som var inte rätt om man säger så. Men det där är passé. Jag tänker inte så mycket på det utan Jag har alltid gjort mitt bästa för alla lag som jag har spelat för. Och jag går inte in i något halvhjärtat. Så att jag är här nu och jag trivs bra. Och jag tror folk uppskattar det. Så det är otroligt kul.
Vad känner du att, för om man tittar på, du var utlånad till Helsingborgs IF i våras. Mm. Det spel du visade upp där är ju inte samma spel som du visade upp i Örebro. Sen har du många, det beror säkert på flera olika saker. Vad hänger det ihop med?
Nej, det är väl mest, det är lätt att skylla ifrån sig. Men då är det väl jag som är problemet kanske mest. Och jag är självkritisk och allt. Men klart, annat system kanske, andra spelare. Jag kanske inte gjorde mig själv rättvisa, jag kanske gjorde det, jag vet inte. Men det är så lätt att säga att man är bra någonstans och så dålig någonstans. Men mina kvaliteter försvinner inte bara för att jag kanske var i Helsingborg och inte gjorde det bra och sen kommer till Örebro. Utan mina kvaliteter kommer alltid finnas där. Men det är små saker. Så att jag kan ta på mig det, jag kan inte göra det. Men
kan det spela ett roll att, jag menar, när du kom till Helsingborg så hade du inte spelat så mycket. Och så spelade du i perioder i Helsingborg. Sen,
ja, jag spelade kontinuerligt.
Ja, precis. Ja. Men liksom, och sen,
men det var lite på olika positioner. Jag fick spela anfallare och sen 10 någon gång och sen in i mittfältare. Och, så det var lite fram och tillbaka. Så jag kom ju dit som en anfallare och jag visste om vad jag skulle göra. Liksom, även fast jag inte hade spelat anfallare förut. Och jag hade en bra relation till Henrik Larsson och så på så sätt var det absolut inga problem. Men ibland blir det bara fel. Och inte så att det var katastrof, för det var det inte.
Nej, absolut. Det var inte. Absolut, det är mer att det har varit så mycket bättre.
Ja, så att det var väl det att folk hade väl mycket, mycket större förväntningar utav mig och laget. Och som sagt, man kan inte göra grejer ensam. Man behöver hjälp ibland också.
Vilken position ser du dig själv som bäst?
Nej, väl det är väl en tremannamittfält. Man kan röra sig lite runt så som vi gör. Vi spelar ju med Jan Nordin och Robert Oman Persson. Och det kan komma in någon annan som spelar. Och där, ibland är man 10, ibland är man 6-8. Men helst på mitten någonstans. Det där är trivs bäst.
Hur var det att ha Henrik Larsson som tränare?
Nyttigt. Han har ju gjort den här långa resan och han vet vad han snackar om. Så att man fick ju väldigt mycket råd och han vet vad som krävs. Han är ny som tränare och han hade Falkenberg och gjorde det bra där. Och nu är han Helsingborg, vilket är lite tuffare med tanke på ekonomi och allt vad det är. Men allt flyttar inte på bara direkt, utan det tar tid att bygga upp ett lag. Och jag tror att får han tid på sig, vilket han kommer få, så kommer han göra något bra utav det.
Är han ett embryo till en stor tränare? För det är en sak av att en stor spelare. Tycker du att han har?
Ja, det är upp till hans själv. Det är upp till han själv. Jag kan bara utgå från vad jag fick erfara när jag var där. Och det är inget negativt om man säger så. Utan vi hade en bra relation. Och det finns alltid grejer som man kanske tycker annorlunda än honom. Eller, det är alltid så. Men i det stora hela så har han alla förutsättningar till att bli en bra tränare.
Det är någonting med belgiska ligan och svenska fotbollsspelare som inte riktigt funkar. Ja, det finns rätt många spelare som har varit där och fått vända hem. Guillermo Molins i Malmö FF, Behrang Safari klev tillbaka till Basel och även Astrid Ajdarovic vittnar om en rätt speciell kultur. Ja, det är rätt hårda tag helt enkelt om man inte lyckas i Belgien. Och man kan ju undra om hur de köper sina spelare och hur de agerar med agenter och liknande. Astrid Ajdarovic vittnar om en tillvaro som inte bara är så rolig. Det är ju några år sedan du såldes till Standard Liège efter att ha gjort det väldigt bra i IFK Norrköping. Vad gick snett i Belgien?
Mitt första år var väl bra. Då fick jag spela mycket. Hela tiden. Då hade jag en tränare som tog dit mig. Och som trodde på mig och som lät mig vara mig helt enkelt. Och jag fick göra det jag var bra på. Och det, i passningsspelet, i mina assist, i mina... allt jag är bra på helt enkelt. Och då flöt det på. Sen fick han sparken och... Det hårda budet i Europa. Och sen när han fick sparken så hade jag 8 tränare. Så att jag tror inte jag behöver säga så mycket mer än att 8 tränare på 3 år, det är en influensa. Så att det är inte nyttigt. Nya tränare kommer in, de har sina idéer, de har sina spelare som de vill ta in, de jobbar med sina agenter. Så att sen därmed, jag kan sitta här och säga att det var mitt fel, det var någon annans fel, det är lätt att skylla ifrån sig. Jag kommer aldrig skylla ifrån mig. Jag kommer alltid stå på mig själv. Men orättvisa, ja, det fanns det. Gjorde jag rättvisa med mig själv? Det kan man diskutera. Men har man 8 tränare på 3 år, då är det inte mycket som står rätt i klubben.
Kan man navigera som spelare så att man inte väljer den typen av klubbar?
Nej, alltså man kan inte styra sånt egentligen, utan just då kändes det bra. Jag kom dit och jag hade en tränare som trodde på mig, och vi spelar en fin fotboll, 4-3-3, typiskt holländskt. Och du vet, en holländare som kommer till Belgien, det är lite känsligt, de gillar inte varandra. Och de har alltid spelat 4-4-2, det ska vara aggressivt, och han ville spela fin fotboll. Och vi lyckades, men vi kunde inte göra mål. Vi hade otur med anfallare, och han fick smaka på det. Så att det är lätt att säga om jag borde ha dragit dit eller borde ha dragit dit. Jag ser det mer som en lärdom. Jag har varit där, jag vet vad som krävs, jag vet hur det ser ut. Om jag får chansen igen att åka utomlands, då kanske jag inte väljer det. Men å andra sidan så kanske jag gör det ändå. Men man lär sig, det är en lärdom alltid.
Om man ser till, det är många svenska spelare som varit i Belgien och haft det svårt. Jag menar, om man, Guillermo Mollins har ju vittnat om rätt hårda tag i Anderlecht. Och jag menar, Berang Safari likadant i Anderlecht. Och jag menar, även du hamnar ju lite i kläm. Det verkar vara speciellt i Belgien.
Det är ett speciellt land, det är en speciell fotboll. Det är allt runt omkring i Belgien när det kommer till fotboll är väldigt stort och fint. Med atmosfärer och bra fans och stora arenor och allting. Men de har en speciell mentalitet, det har de. Men återigen så går jag tillbaka till det här jag har sagt. Man jobbar för sig själv. Och ibland är det otur, ibland är det otur. Fotboll nu för tiden är inte som förr. Förr så kunde man få 1, 2, 3, 4, 5 chanser. Idag så gör du 1, 2 dåliga matcher så är det kört. Och då måste man kämpa upp sig från den där stegen igen och komma tillbaka och få tränarens förtroende. Och då måste man vara stark mental. Och det är de som lyckas, de som är starka mentalt.
Hur hämtar du din styrka när det går emot då, om man kanske inte ska träna med laget eller vad det nu är som händer?
Nej, det är väl mest från mig själv, men klart. Man har familjer och vänner och nära och kära helt enkelt som vet ens kapacitet och ser till att man aldrig ger upp.
Hur ofta tvivlar du på dig själv?
Alltså jag är ingen robot.
Nej, det är det jag menar, för att det är lätt att sitta och säga.
Det är lätt att sitta och säga det, men det fanns ju tider då man tänkte fan, det är inte lätt alltså. Nu så vill man nästan bara ge upp. Men sen så fick man en väckarklocka att det finns folk som har det värre. Folk som inte har ett hus och inte har vatten och inte ens får se en gräsplan. Och så att man tar sig ur det där och då tänker man att det här är roligt. Det här är vad man vill hålla på med och göra resten av sitt liv.
Men när de ändå liksom fryser ut en eller på...
Jo, men då får man helt enkelt göra sig själv rättvisa och jobba för sig själv. Om inte du ska jobba för någon, ett lag eller en tränare eller någonting, då får man helt enkelt jobba för sig själv. Och se till att man är förberedd på vad som ska komma. Och det var det jag försökte göra och det... Det har jag familjer och nära och kära och agenter och tackar. Så att,
hur ofta tar man en diskussion med klubben i det läget? Att...
Ja, det är sällan. För det är väldigt enkelt. När någon har bestämt sig för någonting, då är det väl bestämt. Och det är väldigt svårt att börja gilla den personen kanske igen. Eller börja få en kontakt igen med någon. Så att det var väl mest när de verkligen försökte frysa ut den och se till att man skulle säga men jag skiter i mitt kontrakt, du kan ta det, jag vill bara borta ifrån, så jag lämnar ifrån mig allting. Och jag var inte beredd på att göra det, för det är mitt liv. Jag ville kämpa, jag ville visa att jag är bättre än vad som fanns. Och jag gjorde det 3 gånger i San Alejandro, i 3 olika vevor. 8 tränare, de tränare som inte ville ha mig fick sparken och nykommer, så kom jag in igen. Och jag tajmade in det väldigt bra ett år då jag fick vara med i Champions League för Panathinaikos, Zenit. Och gick det bra. Så att man ska aldrig ge upp, även när det är jobbigt så ska man bara fortsätta kämpa. För att hade jag varit mycket, mycket yngre, då kanske jag hade bara gett upp. För då hade man den mentaliteten. Men man växer, man mognar och man ser saker på ett helt annat sätt.
Så. Hur gjorde de exakt för att få dig att just känna att jag skiter i det här
kontraktet? Nej, men alltså det fanns tider jag kunde träna 4 gånger om dagen. Och då satte de 4 pass från 8 på morgonen till 6 på kvällen. Och då fick jag inte röra en boll på 2-3 veckor. Utan det var bara löp, bara styrka. Så att de gjorde allt för att bryta ner den.
Vem kollade ändå?
Nej, de anlitar ju en personlig tränare som var med mig hela tiden. Som såg till att jag var i tid klockan 8 och i tid bort därifrån. Så att det var inte lätt. Det var jobbigt. Så att klarar man det, då klarar man mycket i livet.
Blev du av med tröjnummer och så också?
Ja, jag blev av med tröjnummer och jag fick inte ens byta om ett tag. Vi var ju några stycken som låg på lite högre löner kanske, och då fick vi inte ens byta om i omklädningsrummet, utan då fick vi byta om hos ungarna. Så att det var inte lätt. Det var jävligt tufft att hämta sina kläder och stoppa in dem i en påse när man är van att ha dem på sin plats. Och
känner man sig inte förnedrad i det?
Jo, det är klart man gör. Jag är ju en principmänniska också. Och man får ju svälja väldigt mycket. Man får svälja sin stolthet. Men det var det som triggade igång mig. Och till slut så vinner man kampen.
Nu när ni bröt till slut då i somras, hur var det, en okej brytning? Eller var det du som till slut bara sa, orkar inte med det?
Nej, det var ömsesidigt. De insåg att jag är för stark i mitt huvud. Så de sa att den här Astrid, han är en jobbig jävel. Så att
du fick ut dina pengar helt enkelt?
Jag är nöjd.
Just att du hade ägaren Sandalesh, ägde du även Charlton och blev utlånad där.
Mm.
Kände man sig då som en vara, liksom att man bara skickas mellan två klubbar? Eller?
Ja, det var en utlåning så att just då var det perfekta för mig. Det var ett fint steg i mitt liv. Så att jag klagade inte. Det var en fin klubb. Jag gick otroligt bra. Vi gick otroligt bra när vi kom där. Några nya spelare där till vintern. Och vi bara klättrade och klättrade och klättrade. Så att just då klagade jag inte.
Men att just bli utlånad så att man... Är det liksom baksidan på det här att man, ni tjänar bra, du köpt så stora pengar, men man på något sätt ändå bara är en vara för någon
annan? Ja, men alltså ute i Europa så... 2-5-6 miljoner, det är cheeseburgare pengar för dem. Det är så mycket pengar vi snackar om, så att det gör inte ont i deras fickor. Det är just därför jag tror att om man nu ska sälja så ska man sälja stort och man ska ha en stor lön, för att det ska göra ont i dem och bara slänga iväg det. De ska veta att de ska ge dig nya chanser och sen så sista året eller in på andra, tredje året så kanske de säljer det för stora pengar. Men det ska inte kännas att de bara ska ge upp på dig. Och med det sagt så måste man som spelare själv också inte bara slappna av bara för att man har skrivit ett kontrakt på 4-5 år och så har man tjänat mycket pengar och så tänker man, amen, nu är jag klar. Och jag vet, jag känner mig själv. Jag har mål. Jag vill uppnå grejer. Jag vill vara med i Europa League och Champions League och EM och VM och allt det här. Och jag blir inte yngre. För mig, pengar, visst, det är viktigt, men att vara med och representera någonting och vinna grejer och bli ihågkommen om 15-20 år, det är det man lever för. Och jag sitter inte här och säger att pengar inte är viktigt, men det är jätteviktigt. För det här jag lever för, det är mitt jobb. Och så att det är klart, det är inte lätt, men det måste göras på något sätt.
Så att om du, för nu är du bossman i vinter, jag menar, är det, tycker du det är en nackdel då egentligen, att det egentligen hade varit bättre att bli köpt för en stor summa?
Ja du, jag vet faktiskt inte. Det finns ju för- och nackdelar med allting i livet. Och som det ser ut nu så är det en fördel. Så att jag har sagt, jag koncentrerar mig på de här matcherna som jag har varit här, och jag har 4 kvar nu.
Men är du inte nervös? Jag hade ju varit skitnervös. Tänk om man blir skadad.
Det är klart. Jo, klart jag är nervös. Det är mitt liv, som sagt. Jag är jättenervös. Men jag kan inte hålla på att tänka så heller. För det är då det blir skit. Så att jag tar det som det kommer lite grann.
Men har du sagt till din agent att liksom inga anbud nu till mig, utan jag bara koncentrerar mig på matchen?
Nej, alltså.
Eller
på... Ja, jag har en så bra relation med min far och min agent. Så att de vet vad som är bäst för mig. Och jag vet också vad jag vill. Så att som sagt, om det är att vara kvar här, jag är nöjd. Om det är att vara någon annanstans, så är det bara en bonus för mig. Men vi är förberedda på allt.
Efter min intervju med Astrid Ajdarovic hamnar jag i ett samtal med Alexander Axén, Örebros tränare. Han är fullständigt lyrisk över nyförvärvet och vad han har betytt för Örebro. Och menar att många medspelare, de fattar inte hur Astrid får fram en del av bollarna och vilken split vision och vilken teknik och vilken touch han har. Helt enkelt en spelare som är i landslagsklass. Kanske skulle Erik Hamrén haft koll på honom. Ja, det går ju alltid att diskutera. Men det är ju bara några år sedan när Astrid tillhörde en U21-generation som många trodde skulle ta klivet upp. Av olika anledningar har det hakat upp sig. Och Astrid Ajdarovic tillhör nu en generation spelare som kommer fram och som emellanåt har rötter även i andra länder och därmed kan välja. Svåra val. Ska man vänta för att få chansen i Sverige? Eller ska man gå på något annat landslag där man också kan få spel? Du är 25 år, kollar man igenom liksom 20 U17 landskamper, 18 U19 landskamper, 14 U21 landskamper. Jag vet att Erik Hamrén var och kollade på dig när du var i Charlton. Du var liksom hela tiden på gränsen. Nu när denna podden kommer ut så samlas ju landslaget. Borde du inte varit där egentligen? Alltså sett till vad man trodde om din karriär.
Det är lätt för mig att sitta och säga att jag borde varit med och inte bla bla bla, men...
Ja, det är ännu lättare för mig.
Så. Ja, absolut. Men ska jag vara helt ärlig, och då är jag extremt ärlig just nu. Men under min tid i Charlton så borde jag 100% ha varit med. För då var jag i min väldigt bra form. Och Erik var där och vi pratade och allting. Och vi kom överens om väldigt mycket. Och som sagt, det var väldigt ömsesidigt. Och jag trodde verkligen jag skulle komma med. Men så blev inte fallet. Jag var besviken, självklart. Men det stoppar inte mig från att fortsätta drömma om det och kämpa om det. Och det är det jag kommer göra. Men just då, under min tid i Charlton, så trodde jag verkligen att jag skulle komma med.
Jag vet att du någon vinterturné när du inte var uttagen så var du rätt besviken och blev utspel i tidningen. Tror du det kostade någonting?
Jag tror tränare som har varit tränare en längre tid vet bättre än så, än att haka upp sig på en grej. Just då var jag väldigt besviken också. Det var en januariträning. Det var inte så att det var en EM-kvalmatch mot Brasil eller Holland eller vad det nu var. Utan det var en januariträning då man ska se på nya spelare. Och då tyckte jag att jag var en av de yngre. Och de som var alltså bättre under den perioden med U21 och allt vad det var. Ha sina anledningar säkert till varför jag inte kom med. Men som sagt, allt har en anledning. Det kanske är meningen att jag ska vara med längre fram.
Om man ser till A-landslaget, tror du att det finns en rädsla att ta in unga spelare? Jag menar, nu får ju Erik Hamrén väldigt mycket kritik för det efter U21-triumfen i somras och så. Men rent historiskt, hur har du upplevt det som vattentalang och på utgång? Gjorde du bra i Norrköping, gjorde du bra perioder i både Standard och Charlton?
Alltså för mig är det väldigt enkelt. Är du kvalitet så ska du vara med. Oavsett om du är 15 eller 32.
Ja, men är det så i verkligheten?
Ja, det borde vara så. Men man måste förstå också att alla tränare har sitt sätt att se på spelare och sitt sätt att se på spelsystem och vem som är bra i det. Alltså, och det får man respektera. Det är som vilka människor som helst. Det är som mig. Jag kanske gillar att spela 4-3-3 eller 3-5-2 och kanske inte gillar 4-4-2. Och Erik kanske har sina spelare som han tänker att de här prioriterar mer än andra för att han får kanske mer nytta av dem. Och det får man respektera. Det kanske inte är rätt, men det är så där i livet. Svårare är det inte. Och när det går dåligt så har man inte så mycket vänner. Och det vet alla om som håller på med den här branschen. Så att jag vet inte. Det, man vill ju att det ska vara rättvist och att de bästa ska vara med, men livet är inte rättvist.
Känner du att du har blivit lite bortglömd där du hamnade lite snett?
Nej, bortglömd. Den där jag kan göra bra ifrån mig, sen om det uppskattas eller inte, det är för de som tar ut laget att avgöra. Jag vet om att jag besitter kvaliteter som inte finns kanske i landslaget. Sen om de behövs inte, det vet jag inte.
Men visst, du måste ju sett matcherna mot Ryssland och Österrike. Och vad kände du då?
Alla är ju duktiga spelare som är med där. De är inte där för att de är dåliga, utan ibland så blir det bara inte rätt. Och Zlatan har väldigt mycket press på sig. Han måste leverera match in och match ut. Och då måste man förstå att det måste finnas andra som måste kliva fram också och hjälpa honom. När han inte är bra. Så att det är väl... Det är lätt för mig att sitta och säga att det var dåligt och inte bra och bla bla bla. Men det kanske är jag som sitter där nästa gång och inte har spelat så bra eller få kritik. Så att det är inte för mig att svara på.
Men om du säger, jag menar, du har ju ändå koll på många av spelarna, en del av dem har du mött och liknande. Vad saknar du själv för att vara med där?
Vad jag saknar?
Ja, vad du saknar?
Jag vet faktiskt inte. Om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte. Jag försöker bara göra... Det gör jag bra på. Jag kan inte bli Värnblom. Jag kan inte bli Albin Ekdal. Jag kan inte bli Sebastian Larsson. Jag kan inte bli något annat. Utan jag är jag. Och då måste man vilja ha den typen av spelare. Någon som kan sätta sista bollen. Någon som kan hålla i bollen. Någon som ser kanske något som andra inte ser. Så att... Det är helt och hållet upp till en tränare vad han behöver. Jag kan bara ge det jag är bra på. Jag spelar som jag kan och inte som jag vill. Och det kanske är det som är felet med vissa. Att de försöker vara något som de inte är. Och jag vet inte.
Sen du träffade er kameran i London, han var och kollade i Charlton. Har du haft någon kontakt med landslaget?
Nej, alltså jag har ju varit med U21 mycket och det, Erik och Håkan har ju en bra dialog och det gick ju bra för oss med den årskullen som vi var med. Vi kanske inte gick till EM, men vi hade väldigt många duktiga spelare, så att jag tror att de har bra koll på vad jag besitter.
För det känns ju som att han sedan Malmös framgångar har öppnat för mer allsvenska spelare. På något sätt allsvenska spelare visat sig faktiskt hålla.
Mm, ja, absolut. Det gäller bara att komma in i det. Svårare är det inte. Du spelar i vilket lag som helst i allsvenskan, du kommer ut i utlandet, då behöver du bara 1-2 månader för att komma in i det, i tempot och i systemet och i sättet att vara på och allting. Och det är inte mer med det. Samma sak i landslaget. Det gäller bara att ge chansen.
Jag vet att du har ju skrivit om det tidigare, du har fått frågan om Kosovo, spela för Kosovo. Hur ser du på en sån förfrågan?
Jag kan ju spela för Kosovo och Albanien också. Så att allt är smickrande. Det är klart det. Jag är kosovoalban och stolt över det. Men samtidigt så har jag mycket att tacka Sverige för. Jag är uppvuxen här. Jag kom hit när jag var 1 år gammal. Så att jag känner mig svensk på det sättet också. Men jag har sagt det här tidigare. Jag kan inte låta åren bara försvinna iväg. Och vops, är jag 30 så har jag inte gjort någon landskamp för någon. Utan då måste man ta det då och ta ett beslut och säga, ja men nu är jag kanske lite äldre och då kanske man väljer något annat. Så att,
men... Vilka förfrågningar har du?
Nej, så det är väl lösa förfrågningar. Folk vet att jag kan spela för Kosovo, jag kan spela för Albanien, jag kan spela för Sverige. Men jag kan inte säga här nu, ja men om Kosovo ringer mig så kommer jag ta dem eller Albanien eller Sverige. Utan det får jag ta då om det nu händer. Det enda jag koncentrerar mig mest på, det är klubblaget.
Hur svårt är det att ta ett sånt beslut? För det är en sak att välja.
Det är jättesvårt. Klart är det. Jag menar, jag har representerat Sverige sedan jag var 15 år gammal. Jag har varit kapten för Sverige också. Så att det är klart det är svårt. Och jag har bara ett steg kvar. Och det är A-landslaget. Så att det är klart det är svårt. Men med det sagt så har man ett band till 200 länder också. Och så att det är svårt. Det är jättesvårt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tänk att du är 15-16 år och du är riktigt bra på fotboll. Och plötsligt kommer klubbar från några av de bästa ligorna i världen och vill värva dig. Nej, jag fattar att det måste vara omöjligt att stå emot. Inte bara för att man får chansen att ta klivet över i en liga eller en klubb som man bara kan drömma om och som man bara sett på tv. Utan också för att det finns förmåner, pengar och stora spelare och en dröm om att kunna nå hela vägen. Det är inga lätta val de här tonåringarna utsätts för. Och det går alltid att vara efterklok. Och vi som sitter i Sverige kan alltid tycka att jo, men du borde säga eller så. Astrid Ajdarovic vet precis vad det handlar om. Han har själv varit med om hela den processen. Och han, ja, hans råd, de kan man åtminstone veta, kommer från en spelare som gått igenom en hel del själv. Din pappa, som du nämnde innan att du pratade med, som med din agent Achim, han var ju duktig spelare också och kom hit och spelade. Mm. Hur viktig är han för din karriär?
Jätteviktig. Han vet ju, han har själv genomgått det här. Så att han är ju stor del av vad jag har blivit och när det går som tyngst så har han varit där. När det går bra så behöver han inte vara där, utan då vet han att han har gjort sitt. Och det är inte bara han, det är min familj, morsan, mina två bröder och syster, och de är alla fotbollsintresserade och alla spelar fotboll, och min agent Miro som jag har haft ett långt tag, och så att jag litar ju på de här människorna, så att det är ett fint stöd att ha människor som kan fotboll och som vet vad man genomgår.
Kan det inte vara jobbigt? För jag kunde ibland känna med mina föräldrar när de ville ha synpunkter på hur man skulle jobba.
Jo, men jag tror att det finns ju väldigt många fall där föräldrar är agenter och pappa samtidigt. Jag och min farsa, vi... Ibland så glömmer jag bort att han är min farsa, men det är ju min farsa. Men han är ju mer som en vän åt mig liksom. Och han är ju någon som jag kan tjafsa med och bråka med, och sen whoops, 2-3 dagar efter så kommer man överens, och det är det som är fantastiskt, att
han tar av, klart, han är ju pappa. Det är han som vill alltid mitt bästa, det är ju så. Men han har en bra balans till att veta när han kanske säger något fel eller tänker lite fel. Och då säger han det, och då säger han liksom, ja men kör du på ditt. Så att, men för det mesta så tar man till sig av det han säger.
Fick du uppleva honom som spelare? För jag minns ju när han kom, han spelade i lite lägre division men gjorde fantastiskt mycket mål.
Ja, han var ju i Falkenberg och sen i Varbergs GIF. Sen var han väldigt lyckad i forna Jugoslavien också. Så att han var ju en riktig anfallare och bra på huvudet och sådär. Så att det var en målskytt, det var det.
I dessa tider så, jag menar, ni lämnade ju, eller dina föräldrar lämnade forna Jugoslavien, flydde till Sverige och fick en aktuellt till dessa tider när folk flyr. Vad känner du när det som händer, liksom folk flyr och försöker komma hit och den debatt som blir?
Alltså, jag var ju väldigt ung så att jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men man har ju hört vad som försiggick och hur det var. Så att det är ju hemskt. Och vi som människor, det är sjukt att man inte kan hjälpa mer egentligen. Man gör väldigt mycket nu, men man, att inte vilja ta emot någon för att de är i krig, för att de inte har mat, för att de inte har vatten, för att de inte har tak över huvudet. För mig det är ondska. Det är människor vi snackar om. Vi ska vara människor som ska vilja hjälpa andra. Så att jag, på mitt sätt, så försöker jag göra så mycket jag kan. Sen om det räcker eller inte, det vet jag inte. Men om jag kan hjälpa på något sätt, då är det klart att jag gör det. Och det är förskräckligt. Det är.
Fotbollen och idrotten i stort är ofta en bra kraft i det här att liksom integrera folk. Eller det är ett lättare sätt att komma in.
Alltså det klubbar gör, det är ju grymt. Det är det ju. Till och med i Sverige är det väldigt många som har gjort väldigt mycket. Och då är det inte bara fotboll, utan det är ishockey och det är handboll. Alla försöker på något sätt. Och det är det som ska symbolisera, alltså, enhet, om man säger så, och mänskligheten. Och det är grymt att se. Sen att det finns andra som tycker andra grejer, att de inte borde få hjälp. Och det är ju människor som är socialt inkompetenta och rent ut sagt är onda människor som inte vet hur det är att vara i de här förhållanden. Så att nej, jag tror att de som inte har varit i sådana lägen, de borde man skicka dit och så får man kanske lära dem en annat.
Här veckan var det ju en stor gala på Globen där artister hela Sveriges gamla, och på något sätt idrotten gör ju en del. Tycker du att ni som idrottar fotbollsspelare kan göra ännu mer, att liksom ni har ändå en plattform?
Ja, alltså, ska jag vara helt ärlig så tycker jag att vi gör väldigt mycket. Det tycker jag. Det finns väldigt många individer i Allsvenskan som gör väldigt mycket. Och det är grymt. Så att man måste förstå också att vi har ett liv. Och vi har familjer. Jag tror att när man väl har den extra tiden, då försöker man hjälpa. Sen om man inte kan, då kan man inte. Man kan inte göra grejer med tvång. Man måste göra det med helhjärtat och känna att men nu har jag tid, nu kan jag göra det. Så att nej, jag skulle nog vilja säga att jag tycker att väldigt många gör väldigt mycket. Det gör de, och det är all heder.
Hur viktig var fotbollen för dig när du växte upp?
Fotbollen var allt. Farsan spelade, släktingar som spelade, hade mycket press på sig med tanke på att jag började väldigt tidigt. Så att nej, fotbollen, det är mitt liv. Det är 24/7.
Kände du direkt, eller när kände du att liksom det här är det jag ska satsa på, det här är det jag ska leva på?
Alltså, det var väl väldigt tidigt. Det var det. Farsan spelade ju, som sagt, och även fast han kanske säger ibland att du hade fått välja vad du ville, så tror jag att han hade stoppat upp en boll i munnen på mig ändå. Så att det var väl förbestämt, men med det sagt så vill jag göra det också. För att det var roligt, det var kul. Man fick se alla stjärnor på tv och man tänkte att men det där vill jag också göra. Man ville bli en kändis, man ville inspirera folk till att vilja kämpa för någonting och sticka ut. Och göra grejer som man tänker att Astrid, fan vad duktig han är, eller vad bra han gör det. Eller, sen så kommer det finnas tuffare tider där man måste helt enkelt ta sig igenom det. Men nej, det var rätt så klart.
Det är ju lätt att fastna på de glamorösa bilderna på något sätt. Att, vad är det du har offrat på vägen hit?
Jag har ju inte haft en normal uppväxt, om man säger så. Jag fick inte gå igenom studenten och alla de här grejerna som man får gå igenom. Och jag missar ju väldigt mycket med polare och kompisar och allt vad det nu är. Jag flyttade hemifrån tidigt och fick inte vara den här normala tonåringen, om man säger så. Man fick vara en person som ska äta rätt, sova rätt, gå och träna, ha ögon på sig hela tiden, vad som är rätt, vad som är fel, vara en förebild för klubben, vara en förebild för sig själv, för sin familj. Så att man offrar väldigt mycket. Sen är det en risk att man inte lyckas. Och det är lätt att säga att det är så lätt att vara fotbollsspelare, de bara sparkar på en boll, utan det är inte så. Det är så mycket mer. Du har personer som spelar professionellt och som kanske går ut och super varje dag och klarar sig bra, men sen så har du de som går ut och super varje dag och är katastrof. Då gör de det mot sig själva, helt enkelt. Sen så snackar folk om att han var ute i fredags, eller han gjorde det, och han knarkade, och han gjorde det där. Det är professionellt alltihop. Ordet säger allting. Professionalism. Och det är det vi måste tänka på.
Och att alla klarar inte av att leva upp till det?
Nej, absolut inte. Det är just det jag säger, att man måste vara stark mentalt. Det är en tuff värld. Det är inte lätt. Du har 25 man som slåss om 11 platser. Och sen ska du försöka vara bättre än någon vecka in och vecka ut och dag för dag. Och du ska handskas med tränare som inte gillar dig, och så ska du försöka få honom att gilla dig, och sen så är det kanske någon som gillar dig, och så förstår du. Så att det är inte lätt. Det är som sagt tufft.
Du var ju väldigt ung när Liverpool köpte dig och värvade dig till sin akademi. Hur resonerar du där? För att jag menar, alla säger ju, alla har inte lyckats i akademier, eller det är rätt få, rättare sagt.
Ja. Vi hade ju en fin tid. Det var en grym tid Det var tufft med tanke på att jag kom till en klubb som aldrig hade värvat akademispelare. Jag var blott den andra någonsin. Medan de andra klubbarna värvade in år efter år. United, Arsenal, Chelsea och allt vad det nu är. Och Liverpool, det var väl en dansk som var före mig, och det var min polare Martin Hansen. Och sen var det jag under samma år. Så att de var väl inte riktigt vana. De var vana med sina scousers, och så kommer vi där med en annan mentalitet och ett annat fotbollstänk. Så att det är klart, det var tufft, och man fick bevisa att man platsar här, helt enkelt. Och det gjorde vi. Vi fick respekt och folk uppskattade det vi gjorde, och fick träna med A-laget, och folk sa att men det här är det nya det här. Och så att det var grymt, det var.
Du kallades ju den nye Patrick Berger för att du var lite lik honom. Mm. Kanske mer utseendemässigt än spelmässigt. Men hur var det liksom att komma dit med just det trycket som blir att man flyttar till Liverpool? Du lämnade Falkenberg dessutom då som 16-åring. Och...
Ja, klart, det är en helt annan värld. En annan stad, annat språk. Speciellt i Liverpool, det är skaos. Det är väldigt svårt att förstå. Så att det tog mig några månader tills jag fattade vad de sa. Men,
och du hade inte familjen med dig?
Nej, jag var själv. Så att det var jobbigt första året. Det var det. Det enda man levde på var fotbollen. Träningarna man gick till och matcherna man spelade. Då glömde man bort allt det dåliga, om man säger så. Och fotbollen gick fantastiskt. Vi vann troféer, vi vann turneringar, och man fick utmärkelser. Folk uppskattade en, och man fick träna med A-laget, man fick träna med stora spelare och bli tränad av stora ledare. Så det var nyttigt. Det var som att gå in till en godiskiosk och bara få välja grejer.
Så. Men tror man inte att det bara ska rulla på något
sätt? Jo, men det är lätt att säga att det bara ska rulla
på. Jo, men man är ju 16, 17, 18 och fattar man inte det.
Man får ju vatten över huvudet, det är ju klart. Man blir lite kaxigare och då kommer det motgångar. Så är det bara.
För tittar man igen, ni vann FA Youth Cup som är ju enormt stort i England. Det kanske inte alla i Sverige känner till, men det är ju väldigt stort. Jag tror ni slog Manchester United i finalen. Och tittar man igenom den laguppställningen, det är ju inte ett namn man känner liksom som har tagit klivet till den riktiga fotbollen.
Just i den truppen är det väl två stycken, förutom jag då, som spelar fortfarande. Martin Kelly och Jay Spearing. Martin Kelly är i Crystal Palace tror jag, och Jay Spearing är i Blackburn Rovers. Så att det är klart, det är tufft. Det är inte lätt.
Och då var ju ni ändå de bästa i England i en storklubb.
Absolut, men vindarna är hårda ibland. Det blåser snabbt. Och som sagt, det gäller att ha tur ibland. Det gäller att kämpa och vilja någonting. Det kan bero på väldigt mycket att de andra inte lyckades. Så att, jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror man måste se till sig själv helt enkelt. Man måste göra sig själv förberedd på allting.
Vad tjänar man där? Tjänar man bra liksom? Alltså tjänar du som en allsvensk stjärna eller?
Alltså, man tjänar ju bra. Det gör man. Absolut. För att vara så ung så är det ju stora pengar.
Är det lätt att man tappar fotfästet då?
Jo, det beror ju på hur du är uppväxt. Jag menar... Ja, jag är uppväxt på ett sätt där jag är väldigt familjekär och inte flyger iväg allt för mycket. Jag kanske gjorde det då och då. Det är klart, det är pengar vi snackar om. Och det var inte så att jag var miljonär när jag bodde i Falkenberg på Falkagård. Liksom. Men det är klart att man får lite pengar och man vill köpa några extra jeans. Man vill köpa en snygg tröja och något märke här och där och någon väska och... Man flyger iväg lite grann, men jag hade föräldrar och nära och kära som visste hur jag var och som liksom satte ner mig på jorden igen. Och det var nyttigt.
Och när man då, du kommer framåt i Liverpool, när förstod du att jag kommer inte slå mig upp i A-laget?
Ja, det var väl aldrig så att... Jag insåg att jag inte skulle upp till A-laget. Utan det var väl mer att jag insåg att jag hade Xavi Alonso, Steven Gerrard, Mascherano, Lucas Leiva på mitten. Så det skulle vara svårt. Och året innan så hade vi vunnit Champions League. Och året efter det så är vi i final. Så att det var tufft. Och jag kommer in i en ålder där jag behöver spela fotboll. Jag behöver komma in i den här kostymen, om man säger så, där jag får seniorfotboll, där jag känner lycka, där jag kommer till en träningsanläggning där jag är uppskattad. Och då valde jag att gå på lån till Leicester. Och jag var på lån där, kommer till League One, vinner League One. Så att nyttigt, jag tycker det är kul att komma till en fin arena och mycket fans och folk uppskattade det du gör, och vi hade precis kommit upp och ska spela championship och så får man ett kontrakt. Och så att det var väl mer så det var, än att jag insåg att jag inte var tillräckligt bra. Men självklart så var det spelare som var mycket större än vad jag var. Men jag kände ändå att jag är väldigt uppskattad i Liverpool, och även fast jag kanske åker tillbaka dit idag så kommer de fortfarande ihåg mig och de säger Astrid, vet. Så att det är kul på det sättet. Men klart, man kan ju sitta här och säga att jag kanske borde ha stannat och gett en chans. Men jag kände just då att jag ville spela fotboll och ville bara ha kul. Istället för att hålla på i en ungdomsserie eller bolagsserie. Helt onödigt.
Skulle du råda en ung talang att ta samma väg, att gå till en akademi i England?
Absolut. Absolut. Jag menar, Sverige finns alltid. Försvinner inte. Alla har sina kvaliteter och alla har sin tur. Någon kanske lyckas, någon kanske inte lyckas. Om man inte ger en chans, då vet man inte. Jag är en sån, jag gillar att ta chanser. Så att självklart, men det måste vara rätt också. Det måste vara professionellt.
Men fotbollsmässigt var ingen tvekan om att...
Nej, absolut inte. Det var såklart.
Du valde att gå hem till Sverige. Örebro har vi, var du ett halvår sedan gick du till Norrköping. Och du har ju haft Janne Andersson i Norrköping. Är du förvånad över att de slåss om SM-guldet i år?
Förvånad. Jag tycker att det är en bedrift. Vad de gör. Det tycker jag. Det är grymt. Jag tror att jag tror inte det är bara Janne Andersson som ligger bakom det. Jag tror att Janne har fått en fin man och en fin hjärna i Florén också.
Ja, det är många som säger att han är en delförklaring. Så Mattias Florén, tidigare back.
Så att, och sen har han hittat sina spelare som jobbar på ett sätt som han vill. Kvalitet. Det ska man inte glömma. De spelar en bra fotboll. Det gör de. Så att förvånad, ja. Vad de gör är grymt. Det är bara att jag önskar dem lycka till. Men han har hittat sin mix, om man säger så. Och det gör han väldigt bra igen.
Hur var det att spela i Norrköping? Det är ofta heter det att det sitter bara folk och gnäller. Det var bättre förr och så. Mm. Tyckte du, var det en plåga att spela i Norrköping av den anledningen? Eller plåga är starkt ord. Ja. Men liksom var det lite...
Ja, självklart har de höga ambitioner i Norrköping. Det har de. Men... jag visste vad jag gav mig in på. Och med tanke på vad folk trodde inför varje säsong som jag var där, så trodde folk att vi skulle åka ur varje år. Och vi bara motbevisade allting. Och vi spelar bra fotboll. Så att för mig var det bara roligt att visa att jag hade rätt inom mitt snack. Och vårat sätt att spela fotboll. Så att jag hade inga problem med det.
Vad känner du kring Falkenbergs FF, som ju ändå är lite av din moderklubb och som ju... Det kändes som att det kanske inte var helt... Alla applåderade inte när du gick till Liverpool. Om jag är snäll.
Ja. Falkenberg är ju min klubb. Men... jag vet inte. Jag... Det är väl lite hatkärlek kanske. Det är det. Men... jag tycker att... med tanke på vad jag har gjort för den klubben. Och vad min farsa har gjort för den klubben. Vad mina syskon gör för den klubben, att man borde vara lite mer uppskattad, men det får stå för dem helt enkelt. Det är något jag inte vill gå in på i detalj, utan
varför inte?
Nej, jag tror jag är större människa än så, att jag ska behöva gnälla via internet eller podd eller vad det nu är, utan jag tror att de vet själva att de kanske har gjort lite mindre bra grejer gentemot, kanske inte alltid mig, men andra i min omgivning som har gjort mycket för klubben.
Kan du känna någon fascination att de ändå klarar sig kvar trots de små resurserna som de gjorde då förra året?
Det är fantastiskt gjort. Det är ett mirakel, skulle jag vilja säga. Liten klubb Falkenberg som har väldigt mycket egna produkter gör det grymt. Det får man
göra. Går du och kollar dem om du är hemma?
Jag har varit 2 gånger kanske.
Det är inte helt okomplicerat, säger
jag
på dig.
Nej, det är inget jag prioriterar, om man säger så. Jag har inget ont mot dem, jag har inget wow mot dem. Jag har själv varit i Falkenberg och tränat med dem och det, när jag har varit ledig och varit utlandsproffs, så det tackar jag för. Hade det inte varit Falkenberg så hade jag kunnat gå till en annan klubb, men jag känner att jag ska kunna komma hem och träna med min före detta klubb. Men som sagt, det är mycket som är oklart.
Som du inte vill svara på här, inser jag då.
Yes.
Om man bara till sist, jag menar, du har ju varit ute i Europa då, hur tycker du att allsvenskan har höjt sig eller har den sänkt sig liksom på senare år?
Jag tycker den har höjt sig publikmässigt, kvalitetsmässigt, så att det är bara positivt. Det enda som behöver komma in i Sverige, det är att man tar bort den här 51% slägre eller vad fan är den heter, om man ska kunna hota mer och vara med i Europa.
För att du vill helt enkelt öppna för att rika människor ska kunna köpa in sig i klubbar och sätta in pengar.
Absolut.
Men det gillar ju inte fansen.
Varför inte?
Ja, därför att de gillar inte att någon annan ska kunna äga en klubb och eventuellt göra negativa
saker.
Då
får man inte klaga på att man aldrig är med i Europa.
Nej, fast nu har Malmö visat att det går.
Malmö bara. De senaste 10-12 åren.
Ja, i Champions League, men ja, i Europa League.
Europa, jo, jo, men du ser det igår, Malmö ut i Europa och vilken stämning. Vilken match de får spela, Real Madrid, PSG. Det är sånt där man lever för. Och du kan göra det till din vardag om du vill. Men det går tyvärr inte.
Nej, vi får väl se vad som händer. Det känns långt borta innan de rubbar på den 51%-regeln.
Ja, det är inte upp till mig, men jag fick bestämma så.
Jag tror. Jag tackar för det här.
Tack.
Det är klart att när man gör intervjuer så vill man alltid ha ännu mer. Eller man är fel där. Jag vill alltid ha ännu mer. Och det är klart att jag vill veta egentligen vad som har gått snett mellan Falkenbergs FF och Astrid Ajdarovic. Jag vet ju att det var känsligheten när han flyttade till Liverpool. Och sen är det klart att när hans syskon är i klubben. Fortfarande finns ju hans yngsta bror kvar där. Och det är många som säger att han är minst lika talangfull, om inte mer talangfull, än vad Astrid Ajdarovic var en gång i tiden. Så det blir spännande att följa, och framförallt om han skulle slå igenom i Falkenbergs FF. Ja, det är ju aldrig några lätta saker det här. När man blir oense om allt med speltid, pengar eller vad det nu kan vara. Och det får vi ta i en podd framöver. Men podden rullar vidare. Och som vanligt så är jag tacksam för all typ av kritik, beröm, feedback, gästförslag på Twitter, Olof Lund i ett ord, Instagram, Olof Lund i ett ord, och även på mailen olof.lund@tv4.se. Så försöker jag svara i princip på allting och försöker uppnå era gästönskemål. Många av dem ni önskar vill jag också ha, och vissa av dem är ju lite svårare, så man får jobba lite mer långsiktigt. Men jag ger inte upp.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.